Du lyssnar på Mirakelkammaren av Angie Kim i översättning av Åsa Brolin, uppläst av mig, Kerstin Andersson. Till Jim, som alltid, och till Omma och Abba för alla era uppoffringar och er kärlek. Hyperbar oxygenbehandling, HBO. Patienten behandlas med oxygen, O2, för inandning in i en tryckkammare under 1-2 atmosfärers övertryck. En typisk behandling tar cirka 2 timmar. Dykarsjuka, kolmonoxid och brandröksförgiftning samt gasgangrän och liknande livshotande mjukdelsinfektioner är de akuta indikationer de flesta förknippar med HBO. Patienten måste tryckutjämna öronen och bihålorna, precis som vid flygning eller dykning, och får inte, utöver att vara klädd i bomullskläder, ha med sig någonting annat än en vattenflaska på grund av ökad brandrisk. Källa: Läkemedelsboken, Mattias Kristiansson och Folke Lind, Läkemedelsverket 2017. Händelsen. Miracle Creek, Virginia, tisdag 26 augusti 2008. Min man bad mig att ljuga. Det var ingen stor lögn. Han tyckte troligen inte ens att den var någon lögn. Och det gjorde inte jag heller just då. Det han ville var så lite. Polisen hade just släppt demonstranterna. Och medan han gick ut för att försäkra sig om att de inte var på väg tillbaka skulle jag sitta på hans stol. Täcka upp för honom på det sätt som kollegor alltid gör. På samma sätt som vi själva hade brukat göra i matbutiken medan jag åt eller han rökte. Men när jag satte mig på stolen slog jag i skrivbordet och det certifikat som hängde ovanför det hamnade en aning snett. Som för att påminna mig om att det här var något utöver det vanliga. Att det fanns anledning till att han aldrig tidigare hade lämnat över ansvaret till mig. Pack sträckte sig över mig för att rätta till ramen med blicken på de engelska bokstäverna. Pack U, Mirakelkammaren AB, certifierad övertryckstekniker. Fortfarande med blicken på certifikatet, som om han talade med det och inte med mig, sa han: "Allt är klart, luckan är tillsluten, syrgasen flödar. Det enda du behöver göra är att sitta här." Han såg på mig. "Det är allt." Jag tittade på reglagen, de obekanta rattarna och knapparna som hörde till den kammare vi hade målat ljusblå och ställt in i ladan så sent som förra månaden. "Men tänk om någon av patienterna ringer på mig," sa jag. "Då säger jag förstås att du snart kommer tillbaka, men nej, de får inte veta att jag är borta. Om några frågar så är jag här. Jag har varit här hela tiden." "Men tänk om något går fel och jag, vad skulle det vara?" sa Pack. Och han sa det som en order. "Jag kommer alldeles strax tillbaka och de kommer inte att ringa på dig. Ingenting kommer att hända." Han gick därifrån som om det avgjorde saken. Men i dörröppningen stannade han till och såg på mig. "Ingenting kommer att hända," sa han mjukare. Det lät som en vädjan. Så fort dörren till ladan slog igen vill jag skrika att han var galen som förväntade sig att inget skulle gå fel. En sån här dag, av alla dagar, när så mycket redan hade gjort det. Demonstranterna, deras sabotageplaner, det påföljande strömavbrottet, polisen. Tänkte han att så mycket redan hade hänt att inget mer kunde hända. Men det är inte så livet fungerar. Att drabbas av en tragedi gör en inte immun mot nästa tragedi. Och otur fördelas inte ut som strösslet på en tårta.